att fundera på vår undervisning och det jag gör. Hur passar det för det här barnet?
Mm.
Vad kan jag ändra på?
Mm.
Inte vad ska den här 8-åringen eller 6-åringen, vad borde hon skärpa till sig på?
Mm.
Utan så här, hur kan jag hjälpa den här 6-åringen
mm.
så att det, alltså att det här blir en bra lärupplevelse?
Då säger jag välkommen till Anna Hass.
Tack så mycket.
Vem är du? Hur skulle du presentera dig själv?
Ja, vem är man? Man är väl sin energi och vad man lägger den på olika sätt. Så jag är ganska många olika saker i sådana fall. En intensiv person tror jag många skulle säga. Jag har en tendens att kasta mig in i saker och snabbt bli intresserad. Det har ju varit sant både i jobbet där jag driver eget företag och jobbar med utbildningar, men sällan kan hålla mig till det som jag egentligen har fått i uppdrag, utan börjar fundera på större saker. Hur hänger det här ihop med allt annat de gör här?
Mm.
Och borde inte någon prata med den där personen om det här och så? Så att där har jag hittat ett bra yrke som konsult inom kommunikation. Och sen så har jag 2 intensiva barn, eller ett intensivt barn och ett barn som har andra styrkor och svagheter, precis som vi alla. Som jag lägger ganska mycket tid och energi på.
Mm.
För att de inte har haft det så lätt i skolan. Och utöver det så har jag också varit aktiv i Filurum, som samlar familjer med barn med särskild begåvning sen några år tillbaka.
Mm. Som jag skulle vilja kalla för intellektuell högkänslighet.
Ja, det är absolut ett synsätt som kan funka som en bra liksom bild av vad vi håller på med. Och det är ju det här med att ingen vet ju egentligen exakt hur saker och ting funkar in i hjärnan, men vi kan ju konstatera att vi kan se som jag ser det, mitt synsätt skulle kanske kunna vara att om vi har en hjärna som är snabbare, gör saker starkare, där signalerna helt enkelt går kanske både fortare, starkare, sätter större intryck, så kan ju det rimligen vara parallellt då att man har starkare känslointryck, starkare känslouttryck och starkare förmåga att analysera och tänka och så vidare.
Mm.
Och om det skulle kunna vara sant, så är det ju, tycker jag, en bra bild av vad det kan vara. Att högkänslighet kan handla om att man har starka signaler, ett starkt signalsystem.
Mm.
Och där skulle ju intelligens, om vi nu tänker intelligens som förmåga att lära sig snabbt och fort och tänka avancerat och abstrakt, då skulle det verkligen vara parallellt.
Mm. Jag pratade med Anita Kullander för några avsnitt sedan. Hon har ju grundat det här Filurum som du nämnde.
Mm.
Och då pratade vi om särskild begåvning utifrån det finns. Och så här kan det vara för barn som är särskilt begåvade. Nu skulle jag vilja, i det här avsnittet så skulle jag vilja att vi pratar lite grann om hur man som förälder kan förstå att ens barn är särskilt begåvat. Varför behöver man förstå det?
Mm.
Och vad ska man göra när man har förstått det?
Mm. Precis, och det är ju... Det är det här som jag tycker jag växlar fram och tillbaka och pendlar mellan det här med etiketter, alla sorters olika etiketter. Det här barnet, det är en tjej eller det är en kille, det är ett lätt barn, det är ett svårt barn. Barnet har ADHD, barnet har högkänslighet, barnet är särskilt begåvat, barnet är ett jättejobbigt problem i skolan. Man kan ju sätta massa olika sorters etiketter på varandra som vi gör, både vuxna barn och andra sorters saker i våra liv. Och det, på ett sätt så kan ju etiketten då fylla en funktion för att vi man kan samlas kring en etikett, om man säger. Till exempel att vi kan ha filurum för de som känner igen sig i beskrivningen av etiketten särskilt begåvad. Vi kan ha HSP-föreningen för de som känner igen sig i etiketten och det man beskriver kring HSP. Och så kan man samlas kring den här etiketten, och det kan vara väldigt värdefullt och stärkande.
Mm.
I det fall som det är diagnoser, om vi tar ADHD som exempel. Jag menar, då finns det en medicin man kan ta. Om man har problem som gör att man får diagnosen ADHD. För det är ju ett grundkrav. Det är ju att man har problem i livet som beror på att man funkar på ett visst sätt. Och då kan man få den här diagnosen, och då kan man få medicin.
Mm.
Så där finns det ett jättestort värde för barn att få en diagnos. Och ja, det är ju en sorts etikett då, då. Så att det jag kan känna är väl liksom att etiketten särskilt begåvad kan hjälpa till att förstå att okej, om vi börjar tänka att det här barnet kanske passar in i det här, då kan man jobba på det här sättet med barnet. Och därför kan ju etiketter vara bra, men det finns ju också en jättestor risk med etiketter.
Men om vi tänker då utifrån barnet innan man börjar sätta etiketter, hur upptäcker man ett särskilt begåvat barn?
Ja, precis. Det är ju beroende lite grann på vad man tittar efter. Och det är därför jag började prata med etiketter. För att om man tidigare har jobbat, eller stött på, men är man förälder så jobbar man inte, då har man inte det perspektivet kanske på barn. Men om man har tidigare stött på barn som uppvisar ett antal drag och som också har till exempel en diagnos ADHD, då kanske det är de grejerna man tittar efter. Men det kan man ju också titta på filurum, så vet vi ju att har man två barn och det ena började läsa jättetidigt, det är ett ganska vanligt tecken som många föräldrar berättar om, att barnet kunde läsa när hon var 2, 3 eller 4. Då kanske man tänker att det här är nog en särskild begåvning. Det man sen gärna gör, det är att man inte tänker på syskonen som särskilt begåvade. Därför att det kanske inte visar sig på samma sätt i det barnet. Samtidigt som vi vet, om vi nu använder måttet IQ som har styrkor och nackdelar, men som ändå är ett väldigt väl etablerat mått på intellektuell förmåga, och normerat och ganska så säkerställt, och som också utvecklas över tid globalt också, så att med internationella hänsyn och sådär. Så IQ-mässigt så ligger ju väldigt många, jag kommer inte ihåg siffran, det är 83% som ligger inom 13 IQ-punkter från varandra när man är biologiska helsyskon.
Okay.
Så att man kan ju i princip förutsätta att har man ett barn som visar en begåvning, så har man fler barn som har den förmågan, kanske potentialen.
Fast det behöver inte yttra sig på samma sätt.
Absolut inte. Nej, det kan
och därför
helt
olika. Den här etiketten särskilt begåvad, det är ju lite, det är ju lätt att tänka sig liksom en vattenkammad med glasögon, och på något vis det slår till fördomar med en bok under armen hela tiden, eller, men det är inte så alltså.
Nej, det är klart. Alltså, och särskilt tänker man på syskon, 2, 3, 4 stycken syskon, så vet vi ju också att bor man tillsammans och är syskon, så har man ju tendens att ta olika roller i en familj. Så att om den första kommer och är brådmogen och får beröm för att den är den intellektuella, smarta, duktiga kanske jag hittar på, men då kanske den andra verkligen jättetydligt trycker undan det för att vara unik och kanske ska vara en rolig eller sportig då eller någonting. Så att det finns ju en dynamik bara på familjenivå som gör att man missar kanske en begåvning på grund av att det finns en annan begåvning. Så att, och det ser ju de som forskar på särskild begåvning, ser ju att förstfödda har mycket större chans att bli upptäckta som begåvningar. Så det finns ju mycket med det här. Och det är ju också föran som sagt med etiketter, att man begränsas av dem. För att etiketter gör ju nytta för att vi samlar ihop en massa spretiga personer under något som är gemensamt. Men risken med etiketter är ju då att man missar andra saker. Och ingenting är ju så enkelt som antingen bara svart eller vitt. Alltså vi pratar om någonting som, så både vad gäller högkänslighet och begåvning och ska man gå brett, jag menar även så här, hur beter jag mig i skolan? Eller så här, vilket kön tillhör jag? Alltså alla de här sakerna kommer påverka och påverkas av varandra.
Mm.
Så det är väldigt komplext.
Mm.
Och det tycker jag, det är klart att man ska dra nytta av etiketten om man känner att man har nytta av det. Att man kan hitta en gemenskap kring att ja, men vi har särskilt begåvade barn allihopa. Ja, men det vi har gemensamt, det är de här sakerna. Och hur har ni löst de här problemen?
Mm.
Men sen så tycker jag att man alltid måste vara noga med att komma ihåg att men det finns ju också väldigt många olika skillnader mellan de här olika barnen till exempel. Och jag vet i ett tidigare avsnitt så talade ni om högkänslighet i relation till anknytning, hur man har haft det hemma i familjen.
Mm.
Och där det såklart påverkar varandra, hur man mår när man är 20 eller 15 eller 50 kommer ju bero både av gener och miljö, familj, skola, bemötande. Mm. Så det är väldigt komplext. Så det tycker jag man ska kanske inte snäva in för starkt på just så här, särskilt begåvad. Utan tänka att okej, vi har den här förmågan. Har vi andra förmågor? Har det här barnet behov? Kanske till och med svårigheter? Och fundera på både och. Så att jag tycker att när man börjar fundera på finns det en särskild begåvning, så ska man konkretisera det så mycket som möjligt. Man ska börja fundera på vad ser jag för någonting? När blir jag förvånad för att barnet kan saker som andra i samma ålder inte kan? Samla in teckningar och skriva datum på. Att man dokumenterar det väldigt konkret. För att etiketten kommer ju alltid vara en abstraktion.
Ja.
Men konkreta saker som faktiskt hände. Hon läste den här boken när hon var 4 år och 2 månader.
Mm.
Det är mer intressant.
Mm. Jag hörde, jag tror att det var Mona Liljedahl som har skrivit en bok om särskilt begåvade elever.
Mm.
Jag tror att det var hon som sa att ju tidigare man upptäcker de här barnen, desto bättre, innan de har hunnit gömma sina tankar.
Mm.
Vad händer när barnen gömmer sina tankar, tänker jag.
Mm. Alltså vi är ju människor, vi är sociala varelser och barn absolut. Dessutom finns det väldigt många höga förväntningar på barn. Att de ska vara sociala med sin åldersgrupp och på ett visst sätt och så vidare.
Mm.
Så vi har ju behov som individer av andra människor. Och att få vara ihop med andra människor. Vi har också förväntningar hårt ställda på oss.
Mm.
Att vara ihop med andra människor på ett visst sätt. Så att det går ju väldigt fort för ett barn att förstå. Är jag som normen? Är jag som alla andra? Är jag som jag förväntas vara?
Mm. Mm.
För de här förväntningarna har vi allihop hela tiden.
Mm.
Oftast undermedvetet. Så att jag ser ju många barn som... Är man också dessutom lite snabb i skallen och börjar tänka och dra paralleller. Vänta, det här hände i den här situationen och det här hände i den här situationen. Då är det nog så att de vuxna tänker så här och så här och så här.
Mm.
Och så börjar man lägga in värderingar också i det här.
Mm.
Så inser man ju snabbt att jag är nog dålig för jag är inte som alla andra.
Mm.
Och då ska jag nog vara tyst med de här sakerna som sticker ut.
Mm.
Och det känner vi ju igen när vi pratar med familjer. Med barn som har hunnit bli lite äldre innan man börjar förstå konkret vad det är för något som det här barnet har med sig och behov och så.
När du säger när vi pratar med familjer, är det i din, vad är du för roll då?
Ja, så jag träffar ju massvis med andra föräldrar via Filurum har jag ju gjort och pratat med på Facebook framförallt och också på de här lägren som Filurum anordnar med, det brukar vara typ 300 personer som kommer.
Mm.
Och sen så tänker jag på, det är ju många som jobbar för att öka kunskaperna om begåvning i relation till andra behov man kan ha som barn och elev. Jag bidrog i arbetet med Skolverkets stödmaterial kring särskilt begåvade elever.
Mm.
Och där vet man ju också när man jobbar i skolan så vet man ju också att barn är väldigt komplexa.
Mm. Men, och du har en blogg som heter Glimrande glimtar.
Ja, det gör den. Och där har jag lagt ut olika sorters material som jag har hittat kring, som jag tycker hade varit hjälpsamt för mig att få.
Ja, men precis. Mm. Och det är ju en guldgruva, har jag förstått, av massor med... Jag har ju själv läst väldigt mycket, men det känns som att jag har bara skrapat på ytan där. Det finns jättemycket information, jättemycket tips till föräldrar. Jag har förstått att det blir för föräldrar till särskilt begåvade barn, att det blir en kamp för att de här barnen ska få anpassningar i skolan.
Mm, det kan absolut, det händer ofta. Mm.
Och om vi nu tänker utifrån det perspektivet. Mm. Om man är en förälder som ser att barnet mår dåligt i skolan.
Mm.
Ja, då kan det vara särskild begåvning. Mm. Men hur kommer jag framåt i det?
Mm. Ja, men alltså rent konkret så kan man ju dels som sagt samla in saker som man själv har tänkt på kring sitt eget barn. Och dels så bör man ju be rektor svara på frågan: hur vill du se till att mitt barn får det han eller hon behöver?
Mm.
Därför att barnet är komplext, antagligen är det en hög begåvning och lite andra saker som man också måste ta hänsyn till. Mm. Barnet är populär eller inte populär, man kan behöva mer eller mindre stöd i det sociala, man gillar ditten eller datten, man kanske kan ha ett högre engagemang och väcka en lust att lära om man pratar om rymden i relation till olika ämnen eller så. Alltså, och det är därför, som sagt, etiketten särskild begåvning kanske inte är jättehjälpsam, för det räcker inte.
Mm.
Sen kan man gå till en psykolog och göra ett begåvningstest på barnet, och det är ju ett IQ-test där man får inte bara en siffra, utan man får reda på hur barnet förhåller sig dels vad gäller, nu kan jag bäst det förra testet som heter VISC 4, jag kan inte VISC 5 lika bra, men man kan ju få siffror då på hur hög förmåga barnet har i det perceptuella.
Mm.
Som drar lite åt matte och logiskt tänkande.
Mm.
Hur hög förmåga man har i det verbala, som också har att göra med begrepp och hur man förstår saker.
Mm.
Och sen så får man siffror på till exempel snabbhet, om man jobbar snabbt eller kanske mindre snabbt. Och sen så får man arbetsminnessiffra.
Mm.
Så har det varit tidigare, jag kommer inte ihåg exakt hur det är indelat nu, femman. Men man får alltså ett antal olika siffror.
Mm.
Och utifrån det så kan man till exempel ofta konstatera för barn som är riktigt högt begåvade att de har höga siffror på perceptuell och verbal förmåga.
Mm.
Men sen har de ganska så normala, åldersadekvata siffror på snabbhet och arbetsminne, därför att snabbhet och arbetsminne beror på hjärnans utveckling och mognad, fysiska mognad.
Mm.
Så att du kan inte vara mycket bättre än de som är i din åldersgrupp där. Så då ligger man nära 100, som är så här normalvärdet, snittvärdet.
Mm.
Medan du kan ligga mycket högre på verbal och perceptuell förmåga. Och då blir det en skillnad som är viktig. Skillnaden mellan hur mycket jag kan förstå och hur snabbt jag kan hantera det.
Mm.
Och den frustrationen leder ju många barn till jättejobbiga starka känslor. Och är man dessutom då högkänslig på olika sätt kring sina känslor, då har man ju kanske jättejobbigt med den här känslan av frustration.
Mm.
Att jag kan inte hantera, jag hinner inte hantera alla de här sakerna som jag på något sätt förstår finns där ute. Det kan ju bli en jättefrustration som i vissa barn dessutom då leder till kanske ett utagerande beteende.
Mm.
För sitter man och är 7, 8, 9 år och är jättefrustrerad för att handen inte skriver lika fort som tanken springer till exempel.
Mm.
Då kastar man kanske pennan för att man blir så arg.
Mm.
Och då missar lärarna ofta den höga förmågan och ser bara de starka känslorna.
Mm.
Så det är väl ett vanligt scenario. Så att, men såklart, man kan gå och göra en begåvningstest och få en siffra. Men det löser ju inte problemet heller.
Nej.
För problemet måste finnas i pedagogiken och bemötandet och anpassningarna.
Mm.
Så egentligen så behöver man ju inte alls gå och göra en begåvningsundersökning. Utan det man behöver göra det är att gå till pedagogerna och säga. Mm. Jag upplever att mitt barn har de här 20 olika karaktärsdragen och behoven.
Mm.
Hur vill ni möta dem?
Mm.
Det är det som är det viktiga.
Mm. Okej, okay, så... Om jag tolkar dig rätt nu då så säger du att som förälder, man behöver inte göra test men man behöver känna sitt barn så pass väl så att man vet varför barnet kastar den där pennan. Och om det är så att barnet behöver mer intellektuell stimulans i skolan,
mm.
Hur ska jag som förälder, du säger jag ska gå till rektorn och så ska jag ställa frågan hur vill du möta det här?
Mm.
Och varför möter inte det svenska skolsystemet de här barnen idag?
Ja, jag tror att det är många saker som pågår på en gång. Dels ser ju inte barnens uppväxtmiljö ut som den har gjort förut. Bara de senaste 5 åren så har ju vi internet i fickan.
Mm.
Vi kan alltid få stimulans. När som helst, hur mycket som helst, vad som helst. Och det är ju inte något som någon mänsklig hjärna tidigare varit utsatt för. Så vi vet ju egentligen inte hur de här barnen kommer fungera när de blir äldre.
Mm.
Som växer upp med det här. Och jag tror inte på något sätt att det skulle vara dåligt. Därför att vi vet ju också hur hjärnan fungerar när den mognar. Att det man använder, det har man kvar.
Mm.
Och de korsningar och vägar i hjärnan som man inte använder försvinner bort för att effektivisera arbetet istället. Så att det sannolika är ju att de här barnen väldigt mycket tidigare kan realisera sin förmåga, vad det nu är för potential man har liksom med sig i generna, för att de får så mycket stimulans. Och sen också att de antagligen har en möjlighet att få verkligen utnyttja sin potential mycket, mycket bättre än barn har gjort tidigare.
Mm.
Så att så här, på ett sätt så leder ju det till att det är något annat. Alltså barnen idag är något annat än barnen för 50 år sedan eller 20 år sedan.
Mm.
Det är ett annat material liksom. Och då tror jag inte skolan är uppbyggd på ett sätt som är optimalt för det. Men sen har vi ju också jättestora skillnader mellan barn.
Mm.
Och det tror jag också har blivit större skillnader än det har varit tidigare. Så att skolsystemet och resursfördelningen och tänket och arbetssätten är ju inte gjorda särskilt nyligen. Liksom.
Mm.
Och man utvecklar ju det här hela tiden. Men hela samhället är ju mer komplext också.
Mm.
Så att, och sen är det ju politiskt och ideologiskt så också. Att nu har det varit en stark trend länge. Att alla barn ska vara i samma klassrum. Och känna sig inkluderade i samma klass.
Mm.
Och det finns väl, kan jag känna jättemycket fint och, med det. Att alla ska känna att men folk är olika. Man går i samma klass ändå. Alla är... Är liksom, någon är bra på det här och någon är bra på något annat. Och det finns fördelar och nackdelar med alla sätt att vara och fungera.
Mm.
Men det som blir så väldigt svårt är ju... Ett känsligt barn kan till exempel inte vara i en jobbig ljudmiljö.
Mm.
Och där har ju mitt ena barn som kanske snarare vänder det inåt. Har ju jättejobbigt i skolan av, av den orsaken att hon blev väldigt, väldigt distraherad av ljud och människors beteende. Och hon suger i sig som en svamp, liksom. Mm. Intryck och så, blir lätt distraherad.
Hur tacklar hon det då? Eller hur får hon några anpassningar i skolan för det?
Ja, alltså, just nu så har hon fått som ett bås som hon har över sin bänk. Så att hon faktiskt visuellt sett hon ser inte de andra barnen så mycket. Och det hjälper henne. Hon är jättenöjd med det. Men hon sitter såklart så att hon kan vrida på sig och delta i diskussioner och så.
Mm.
Och se läraren ordentligt och så. Men det är ju ett väldigt fysiskt konkret sätt där hon har fått hjälp med det. Sen är inte det optimalt. Det liksom leder till att hon sitter snett och får ont i ryggen. Mm. Så det, sen har vi de fysiska behoven. Mm. Ja. Och de sociala behoven. Att det blir väldigt synligt. Att man är annorlunda.
Mm.
Sådär. Så att det finns ju fördelar och risker med olika saker där också.
Mm.
Och då måste man ju jobba på en högre... eller på fler fronter som sagt. Att jobba med barngruppen kring förståelsefullheter och så.
Mm.
Såklart. Så att hon har ju fått förståelse. Men vi kan ju konstatera att hon blev uppflyttad när de förstod vilken förmåga hon hade. Hon blev uppflyttad i årskurs, vilket ju också var en anpassning då utifrån begåvningen. Och hon har också fått jobba med ett specialarbete utifrån intressen, där hon har fått jobba med uppgifter som, ja, som de gjorde för henne, för att ligga utöver det som de andra barnen gjorde. För att hon har haft väldigt svårt att prestera överhuvudtaget. Vilket till slut, efter många år då, av en situation där allting inte bara flöt på som man hade hoppats, att alla barn bara flyter på i skolan och allting är bra och de presterar det de ska och mår bra och så. Men det har det inte gjort med mina barn. Och till slut, efter flera år, så hamnade vi i att utreda henne för ADHD. Vi utredde ju henne då brett för att se om det fanns någonting som kan ringas in med autism eller ADHD eller någonting annat som psykologerna såg där. Och då har hon fått en ADHD-diagnos. Men inte, hon är inte så mycket fysiskt hyperaktiv då. Utan hon är bara väldigt, väldigt lätt distraherad. Och ADHD handlar ju främst om att det är svårt att styra sitt fokus med viljan. Att man blir väldigt spontan och impulsiv. Och när det då kommer en massa stimuli, så håller hon inte fokus på det som hon vill eller bör hålla fokus på.
Det finns ju uppfattningar om att HSP, alltså högkänsliga eller särskilt begåvade, felaktigt får ADHD-diagnoser därför att man inte förstår att det är särskild begåvning eller högkänslighet.
Ja, men alltså jag skulle snarare säga att man ska tänka att det är antagligen både och då. Alltså av alla, dels är det ju ingen exakt vetenskap, varken begåvningen som sagt eller autismdiagnoskriterierna ändrades här senaste utgåvan av manualen, man har justerat diagnoserna och så vidare. Så det är ju ingenting som är en exakt vetenskap. Så att då tycker jag att man som förälder och lärare och psykolog och så vidare, så måste man kanske vara öppen för att det kan vara både och. Eller det kan vara att vi inte riktigt förstår exakt var gränserna ska dras mellan det ena eller det andra. I de här etiketterna då. Och att kanske samma beteende eller egenskap kan ju vara relevant utifrån flera perspektiv. Det är ju så att, jag menar, om vi säger att 15-20% har högkänslighet eller är en högkänslig personlighetstyp, så är det ju samtidigt så att ett av kriterierna för att få en autismdiagnos är att man har en känslighet i sinnesintryck. Att man är känslig för till exempel kläder och konsistenser och sådana saker. Så det här överlappar ju alla de här sakerna. Och det är ju här också som jag tycker att man ska sluta prata så här, är det ADHD eller särskild begåvning? Varför ska vi överhuvudtaget prata om det? Prata om det konkreta istället. Det här hände när hon var så här gammal. Det här behovet har hon på de här situationerna. Det konkreta, för målet är ju att det här barnet ska må bra. Och ha tillräckligt med energi. Så att hon kan göra det hon vill göra och utvecklas på det sätt som vi bedömer att hon behöver få hjälp att träna upp och utvecklas. Så att, men det är klart att man kan fundera på så här, vågar jag gå till en psykolog? Jag vill inte att mitt barn ska ha en diagnos. Nej, det kan man ju verkligen känna. Det har jag personligen känt också, att jag hoppas att mitt barn inte har någonting som folk klassar som en diagnos. Det verkar tråkigt liksom. Eller dåligt eller jobbigt eller någonting. Där har jag varit själv och varit lite orolig för hur det ska bli. Men med målet i sikte att hon ska må bra. Eller han. Jag har ju utrett båda mina barn och mig själv. Och vi har alla tre fått en ADHD-diagnos. Dels så har vi begåvningen också. Dels så uppenbarligen överlappar ju de här etiketterna varandra. Så att, och jag är högkänslig. Jag är högkänslig i sinnesintryck. Jag tycker att det är jättejobbigt med ljud och ljus och lukter. Slår mig mycket, mycket hårdare än andra människor. Det har jag alltid vetat. Jag behöver bara väldigt låga doser medicin eller kaffe eller alkohol. Mm. Jag har uppenbarligen ett väldigt effektivt system för det. Liksom.
Mm.
Så att jag är högkänslig. Min son är absolut högkänslig i det emotionella. Han har alltid haft jättestarka känslor.
Mm.
Jätteglad och jättearg.
Mm.
Och min flicka är jättekänslig för kläder och konsistenser och sådana saker.
Mm.
Så att det här överlappar ju. Mm. Och därför tycker inte jag att man ska tänka att man kommer få den ena eller den andra etiketten. Utan jag tycker man ska tänka att det kanske är så att en psykolog kan hjälpa mig att få en mer nyanserad bild av barnet. Eller hjälpa skolan att få en mer konkret och specificerad bild som hjälper dem att göra rätt anpassningar och förstå.
Mm. När du förstod att du är högkänslig, när var det? Har du något?
Alltså, jag har ju vetat de här sakerna om mig själv. De här konkreta sakerna har jag vetat om mig själv. 20 år kanske eller något.
Mm.
Jag har inte stött på termen på det sättet och satt mig in i det förrän för kanske 1-2 år sedan.
Mm. Har du gjort några anpassningar i ditt liv?
Det hade jag redan gjort innan.
Mm.
Jag undviker kollektivtrafiken i rusningstid. För jag tycker att det tar otroligt mycket energi.
Mm.
Att vara i det här fysiska bruset på något vis. Och jag har caps på mig och tittar ner och slipper visuella intryck och så. Så att jag har nog alltid öronproppar.
Mm.
Eller musikproppar. Jag har alltid öronproppar med mig vart jag än går. Så att, och det här har ju jag haft innan jag lärde mig högkänslighet som term utifrån Elaine Aron och så.
Mm.
Så att det har jag ju gjort.
Mm.
Och jag tror nog också att jag har personligen då känt att jag var skönt att den här etiketten pratas det om och att det här är ett gäng som funkar på det här sättet, för jag har ju känt mig väldigt konstig och fel sedan jag var liten liksom.
Mm.
Och det har i första hand så har det inte haft att göra med högkänslighet, utan för mig har det haft mer att göra med att jag inte har tänkt som alla andra. Och inte klickat med barn i min ålder eller klickat med de barn som jag råkade hamna med i klassen som man gjorde då liksom.
Mm.
Så att jag har ju alltid känt mig fel och dålig och konstig och för mycket och för intensiv och så. Och där har det absolut hjälpt mig att tror jag, att förhålla mig till HSP som en grej. Men det har nog hjälpt mig mer att hitta etiketten särskild begåvning och förstå hur det kan se ut på olika sätt.
Mm.
Och det har också hjälpt mig att hitta etiketten ADHD och verkligen förstå varför man har bestämt sig för att ja, men det här är en bra grej att göra. Vi sätter ihop en diagnos som heter ADHD utifrån de här symptomen.
Mm.
För att har man ett lidande i livet, man har ett problem med hur man funkar och man har de här symptomen eller beteendena eller tillräckligt många av det här som står på den här listan, då vet vi att man är hjälpt av den här typen av insatser.
Mm.
Så att det är de här människorna som har de här symptomen och har ett problem, de är hjälpta av att få den här diagnosen. Och i det här läget så finns det ju också som sagt medicin som gör att man blir får tillgång till sin förmåga.
Mm.
För vi har ju potential medfött.
Mm.
Men om man inte ger barnet mat eller kärlek och anknytning eller ett positivt bemötande i skolan eller stimulans på sin nivå, så kommer ju inte barnet må bra och då kommer inte den här potentialen fram.
Nej.
Och jag tycker inte vi ska ha fabriker i skolan som pushar ungar och blir så mycket geni som de kan. Men när vi har barn som är 6, 8 och 10 år som vill ta livet av sig för att de inte står ut i skolan, då tycker jag att vi måste ändra någonting liksom.
Mm.
Så att poängen ska ju vara att man mår bra. Och för att kunna göra det så är det bra att kunna förstå sig själv så att man får en karta.
Mm.
Och där är ju etiketterna värdefulla.
Mm.
Och sen så kan man få verktyg. Och ibland så vet man ju också att har man de här symptomen, beteendena, problemen, för funktionssätten, så är man ofta hjälpt med de här verktygen.
Mm.
Då är det fantastiskt. Och där kan jag ju verkligen rekommendera alla dina lyssnare som inte har gjort det, att lyssna på ditt samtal med Elin Lundberg.
Mm.
För att hon pratar ju just om vilka verktyg som man kan ta hjälp av för att sen då utvecklas.
Mm.
Och kanske kompensera för saker som man inte fick hemma när man var liten eller så.
Just det. Och nu, om vi går tillbaka till skolan då.
Ja.
Och jag tänker just på det här som du sa, att man behöver få den här stimulansen då för att må bra.
Mm.
Hur vet man vilken typ av stimulans ett barn behöver?
Alltså ibland så känner jag bara så här, hur svårt ska det vara? Ta årskurs 6 nationella prov och se och prata med ungen. Man behöver inte sätta ungen ensam i provet.
Mm.
Det är inte som att hon eller han har tränat upp förmågan att göra ett prov när man är 7 år.
Nej.
Men ta provet och sätt dig ner och ta en diskussion.
Mm.
Om jag säger så här och så läser man högt i provet, hur tänker du då? Och så får ungen prata muntligt tillbaka. Då märker man, men gissa Samalia, den här ungen grejer ju.
Ja.
Så här, hur svårt ska det vara?
Mm.
Hela lärarkåren, de gör ju liksom 2 saker där. De ser till att förmedla saker till barnen och sen kollar de av och bedömer.
Mm.
Så att bedömning är ju grundläggande i skolan. Hur ska det vara varför ska det vara så svårt att bedöma vad ett barn kan? Det är väl det de jobbar med liksom. det här med att det skulle vara så himla svårt att kartlägga barnens specifika behov. Jag fattar inte vad de pratar om.
Ja, det känns som att jag träffar en nerv här.
Ja, men alltså så här, varför ska kartläggning av barnens kunskaper vara svårt?
Mm.
Jag har pratat med föräldrar som där man säger, men ni behöver kartlägga nivåerna. Vad kan det här barnet? Så att ni vet att ni undervisar, så att det finns ett lärande. Skolan ska väl åtminstone ge ett lärande till barnet.
Mm.
Ja, hur då menar du kartlägga? Är det flera som har sagt då?
Och det tycker i skolan?
Jag, ja, skolpersonal som säger att de inte förstår vad kartlägga är. Det finns ju stödmaterial hos Skolverket. Man kan ju till rätt sätt googla 5 minuter.
Mm.
Om man nu inte har hunnit läsa in sig på alla paragrafer i nya skollagen och alla stödmaterial som finns. För det är klart att jag förstår ju att skolan har ett jättesvårt arbete.
Mm.
Det är ju superkomplext. Jag har ju faktiskt själv valt bort att bli lärare. Det var också någon av dina gäster som pratade om att de hade tänkt att bli någonting. Och sen så valde de
det
bort
var det. Elin.
Det var Elin som sa det.
Mm.
Där insåg jag att jag... Det var precis så för mig, att jag var inne på att jag skulle bli lärare.
Mm.
Och sen så vikarierade jag när jag hade gått ut gymnasiet. Och det var så jobbigt. Jag mådde illa fysiskt. Hela min varelse var så hårt belastad av att vara i den här gruppen med de här ungdomarna. Och känna att oj vad de behöver vägledning.
Mm.
Och oj vad jag försöker allt jag kan med hela min livsenergi liksom. Mm. Och jag orkar inte det här. Jag bara blöder ut min energi här liksom. Jag har inte teknikerna för att hushålla med min livsenergi och hjälpa dem på ett bra sätt. Så att jag kommer ihåg att jag faktiskt aktivt kom fram till att det här kan inte jag göra just nu.
Nej.
Och jag tror jag då redan tänkte att men det kan jag göra sen när jag är 40 eller 50 eller någonting.
Mm.
När jag har hittat strategier för det här.
Mm.
Så att, och nu håller jag ju på som utbildare, men jag jobbar med vuxna.
Mm.
Men jag har ju verkligen fortsatt att tänka att jag skulle gärna gå in i skolan. För jag fattar att det är ett jättesvårt och komplext arbete att möta den här enorma bredden av barn som finns.
Mm.
Men att det, då behöver vi ju också ha, och det är därför det första jag sa var att man ska prata med rektor, därför att läraren sitter antagligen med näsan knappt över.
Mm.
Vattenytan.
Just det.
Och det är rektors ansvar att sätta eleven i den grupp där den får bästa möjliga undervisning.
Ja.
Vilket väldigt ofta kan få betyda då att flytta upp ungen 1 år eller 2. Mm. Därför att det är det lättaste om man har ont om resurser.
Mm. Anita Kullander pratar ju om det också.
Mm.
Och menar ju att okej, om man nu flyttar upp barnet till säg 1 eller 2 eller 3 årskurser eller vad det nu blir.
Ja.
Men då går det ett tag när det går bra och sen är det samma sak igen, menar hon.
Mm. Och det var ju precis det som hände med mina barn.
Mm.
Att de blev uppflyttade och sen så gick det ett tag och sen så fick de börja om i den årskursen igen. Därför att de hade inte lyckats lotsa dem igenom det som det året skulle göra. Mm. Så det räcker ju inte bara med att flytta in ungen i ett annat rum.
Nej.
Den är ju fortfarande helt annorlunda än de barnen också.
Mm.
Eller ja, helt annorlunda är ju för starkt. Va? Men de lär sig ju fortare än de andra barnen.
Mm.
Och de kommer inte att vara socialt som de andra barnen heller.
Nej.
Och det kommer de inte vara i sin åldersgrupp. Och det kommer de inte vara i den högre gruppen heller, alltså den högre årskursen.
Mm.
Och då måste man ju ha stöd för det.
Mm.
Så där är ju jag lite grann inne på att man behöver tänka för alla de här särskilt begåvade barnen att det är inte bara begåvningen, utan det är alltid begåvningen och någon sorts särskilt behov.
Mm.
Nu särskilt behov är ju en term inom skolan som ska uppfylla vissa kriterier. Men om man tänker på det som ett allmänspråkligt uttryck bara. Men alltså, ja, vi har de här styrkorna utifrån att vi har den här förmågan i hjärnan att processa information fort. Så har vi de här styrkorna som gör att vi kanske jobbar snabbare. Vi behöver mer stoff. Vi behöver ett stoff från en högre årskurs. Men samtidigt så kommer vi behöva mer stöd än de andra eleverna. Antingen socialt eller att träna upp studieteknik mer medvetet, för det kan man behöva om man ska göra andra saker än de andra barnen. Då kommer man behöva driva det själv, då måste man ju få lära sig det. Så du löser ju ingenting, det är inte klart om du flyttar upp eleven ett år.
Men varför ställer vi de kraven på de här barnen att de ska kunna syssla med egen studier?
Ja, till att börja med är det olagligt. Barn ska ju ha undervisning på sin nivå.
Mm.
Så det är ju olagligt om vi tittar på skollagen att bara ge ungen lite böcker och så får den sitta ensam. Så får man inte göra.
Nej. Och jag tänker utifrån... Jag tänker att de här barnen har väl också ett behov av att få identifiera sig med vuxna som förstår dem.
Ja.
Och som, för du pratar om att man tänker annorlunda.
Ja, det tycker jag nog.
Jag såg också på Go'kväll häromdagen, och då var Malin Palm där som berättade att hon var särskilt begåvad. Och hon sa också att jag tänker annorlunda.
Ja.
Och de barnen behöver ju få möta vuxna som också tänker annorlunda.
Och sen tänker ju inte vi likadant. Du och jag har ju massa saker gemensamt. Och vi har barn som har massa saker gemensamt. Men det behöver ju inte betyda att du och jag tänker på samma sätt. Men vi kan ju konstatera på gruppnivå att har man en begåvning som ligger alltså längre från snittet än barn som får gå i särskolan för att de tänker långsamt och inte har samma förmåga till abstrakt tänkande, de ligger minst 30 IQ-punkter från snittet.
Mm.
Men om vi sen har barn som ligger 40 och 50 och 60 IQ-punkter från snittet åt andra hållet, men då får vi ju lov att förvänta oss kanske att de skulle kanske också behöva någonting helt annat än snittgänget. Och sen så vet inte jag om det ska vara egna skolor eller egna kanske en dag i veckan att man går i en särskild grupp med andra barn som har samma nivå på tänkande. Men det ser vi ju också på Filurumlägret med 200 barn som ändå på något sätt har en ganska så säkerligen utpekad hög begåvning.
Mm.
Att de klickar inte alla med varandra heller såklart.
Nej.
Så att så här, det är inte så att man löser alla problem i en grupp.
Nej.
Oavsett. Och det är därför man måste tänka både och även där. Man kanske ska gå i femman och i åttan.
Mm.
Man kanske ska gå ha jumpa och bild och någonting annat som har mera med fysisk mognad att göra med sin åldersgrupp. Och sen kanske man ska ha spanska och engelska och svenska med åtterna och kanske SO med femmorna.
Mm.
Varför ska vi vara så himla kategoriska?
Mm.
Det är det. Och det är därför jag började mitt resonemang i etiketterna. För att det är inte så enkelt.
Nej.
Och ska du sätta en etikett på barnet, då måste du nog sätta 10 etiketter i sådana fall. Och titta på 10 olika skalor. Mm. Om du faktiskt vill få till allt det här. Därför att ja, men du kan flytta upp en elev. Men om inte läraren vill ta emot.
Mm.
Och vill göra det här som är stöd och pepp och extra. Så kommer det ju inte att funka. För man behöver spegla sig i andra.
Mm.
Man behöver ett positivt bemötande från vuxna som du säger. Och, och spegla sig i andra som funkar som en själv och spegla sig i jämnåriga.
Mm.
Så att man behöver en kombination av saker.
Mm.
Och det är därför den här konkreta listan med styrkorna, behoven, vad väcker liksom lust och positiva känslor, vad är svårt, så.
Mm.
Och man kan därför inte bara tänka, men det här är ett särvgåt barn. Det kommer klara sig.
Mm.
Det blir bra. Man kan absolut säga att på gruppnivå så är hög IQ en skyddsfaktor. För det vet man på gruppnivå, det är jättetydligt. En hög intelligens är en skyddsfaktor. Det ger en mycket större sannolikhet att få det bra i livet.
Hur kan man utveckla strategier för att...
Kanske, ja, om man hinner det. Så man har ju större sannolikhet att man faktiskt kan liksom tänka abstrakt och tänka kring sina känslor och sitt beteende och andras beteende och göra en karta i huvudet. Ja, men okej. Så här, och då funkar de så här. De flesta, om man gör så här, så blir det så här. Så man har ju en högre förmåga att jobba fram den typen av grejer.
Mm.
Men det är inte som att man... Att det blir mindre viktigt att ha vänner.
Nej.
Det är inte som att det blir mindre viktigt att få träna på till exempel att skriva för hand eller stå ut med frustrationer eller så.
Mm.
Så att bara för att man har en hög IQ så är man inte klar.
Nej.
Och man kan framförallt inte använda sin höga IQ för att stå ut med att ha tråkigt i skolan i 9 år. Det går inte.
Nej.
Och det räcker inte heller med att ge ungen en bok från en högre årskurs heller. Mm. För man måste få undervisning och personligt stöttning. Alltså, så. Plus spegling i andra. Och spegling då gärna i grupper med andra särskilt begåvade barn.
Vet du någon skola i Sverige som jobbar på det sättet?
Alltså jag hör ju att det beror fruktansvärt mycket på enskilda personer. Vad som händer. Kan det vara så att Nacka är de enda som på något sätt har någon slags systematik?
Mm.
Men det beror väldigt, väldigt mycket på enstaka personer. Och att människor som jobbar som, då, som är skolpsykolog eller specialpedagog eller lärare eller rektor. Att det är människor som har en tillräcklig mognad och ork själva att inse att oj, jag har nog gjort ett misstag i vissa fall i det här.
Mm.
I den här frågan. Jag har nog kanske tänkt fel tidigare.
Mm.
För det är ju en jättestor grej för en människa att acceptera att jag kanske har tänkt helt fel kring vissa barn.
Och hur menar du tänkt fel?
Vi har ju sett barn och familjer i filurum i samtalsgrupperna så har vi ibland pratat och så har det kommit fram att man har från skolan tänkt att det här barnet funkar på det här sättet och behöver de här sakerna.
Mm.
Och sen så kommer man med lite tur på att det kanske var understimulans som du var inne på. Vi vet ju också, om vi läser, du och jag sitter och läser Skolinspektionens årsrapporter, så återkommer de regelbundet till att skolor och lärare och så vidare tenderar att alldeles för ofta tänka det här barnet har ett problem eller är ett problem.
Mm.
Vad ska det här barnet ändra på?
Okay.
Eller vad ska vi göra utifrån att det här barnet har problem och behov? Där Skolinspektionen säger jättetydligt att det man bör göra och kan göra, det är ju att fundera på vår undervisning och det jag gör. Hur passar det för det här barnet?
Mm.
Vad kan jag ändra på?
Mm.
Inte vad ska den här 8-åringen eller 6-åringen, vad borde hon skärpa till sig på?
Mm.
Utan så här, hur kan jag hjälpa den här 6-åringen
så att
det här blir en bra lärupplevelse?
Mm.
Och det perspektivskiftet kräver ju liksom ibland personlig mognad, att man accepterar att oj, jag kanske har gjort fel. Men ännu oftare såklart att de måste ha tiden och resurserna att göra den här förändringen. Så det handlar ju inte alltid om personlig mognad, men det handlar jätteofta om resurser. Man vill redan, liksom, man vill absolut, men man har inte råd eller man har inte tid. Mm. Det är ju såklart det vanligaste.
Mm.
Men först och främst måste man ju vilja hjälpa barnet.
Mm.
Och akta sig för att tänka att det här är ett jobbigt barn, det vill jag inte hjälpa.
Mm.
Och det kan låta helt bisarrt när jag säger det.
Ja.
Men vi har ju, vi säger hela tiden här, men i filurum så har ju jag hört föräldrar citera skolpersonal. Och att de har betett sig fruktansvärt illa mot de här barnen. Mm. Fruktansvärt illa. Med förakt i rösten säga till barnet, visa nu att du är så smart.
Mm.
Till en liten unge liksom. Och då är man inte på barnets sida.
Nej.
Nej. Och då måste man börja med sig själv. Vad håller jag på med?
Mm.
Och är det så att man är så hårt arbetsbelastad så att man inte kan hålla sig professionell eller konstruktiv eller tänka att ja, men visst, det är klart jag måste utveckla mig. Det är klart jag måste lära mig nytt. Och, oj, nu kom det här stödmaterialet. Det ska vi såklart ta nytta av. Liksom. Om man inte orkar ha en konstruktiv inställning, då måste man ju återigen gå till rektorn och säga, det här funkar ju inte. Och det är därför det ofta kan vara mycket klokare om man har svårt att ha en dialog med läraren.
Mm.
Så kan det vara mycket klokare att släppa läraren och gå till rektor och ställa frågan, hej, hur vill du försäkra dig om att mitt barn får det som hon eller han behöver? Och det man konkret ska säga är att jag tänker att det behöver göras en kartläggning av mitt barns styrkor och behov av stöd, vilken typ av stöd, vilken typ av lärsituationer, och det behöver också kartläggas vilka nivåer som mitt barn redan klarar.
Mm.
Och sen så händer det ju saker som att de säger att nej, men det är dåligt att flytta upp, för det finns en risk, alltså det är dåligt för det sociala att flytta upp i årskurser, så det jobbar vi inte med. Ja, det är ju inte sant.
Mm.
Tittar man på internationell forskning, så på gruppnivå såklart, så säger ju i princip all forskning i Australien och USA och andra ställen att det är jättebra för det sociala att flytta upp.
Mm.
Så när svenska lärare säger det, då har de ingen aning om vad de pratar om.
Nej.
Och det tycker jag är katastrofalt.
Mm.
Då får man kan ju googla 5 minuter, som sagt. Det är inte jättejobbigt att ta reda på om det är sant.
Mm.
Utan då, men det är klart att för vissa barn så är det ju inte alls bra att flytta upp, för att man har vänner eller en jättebra lärare i åldersgruppen. Då får man ju lägga till saker, men har barnet kvar i den gruppen för att den ger så mycket liksom.
Mm.
Men på gruppnivå finns det absolut ingenting som säger att det är dåligt för det sociala att flytta upp. Däremot om du flyttar in ett barn i en ny grupp och inte hjälper barnet att komma till rätta, då är det såklart att det inte kommer att bli en fantastisk social upplevelse.
Mm.
Särskilt inte för ett barn som är annorlunda än snittet.
Mm.
Så att så här, man måste ju göra jobbet.
Ja.
Och då är det tillbaka till det där. Kan inte bara flytta upp ungen och sätta in i ett nytt klassrum och sen är allting bra. Nej, vi måste ju undervisa barnet och handleda barnet där.
Mm.
Och sen så finns det en annan grej som de gör ofta. När man säger, jag tror att mitt barn behöver jobba på en annan nivå. Nej, men det går inte, för det finns en risk för kunskapsluckor. Mm. Ja, om hon plötsligt får hoppa upp till 5:an här, då har hon ju inte gjort varenda sida i matteboken i 4:an.
Mm.
Nej, fast om hon inte får flytta upp till 5:an så kommer hon kanske ta livet av sig.
Mm.
Eller bli skoltrött och börja skolvägra.
Mm.
Eller börja hata och förakta vuxna.
Mm.
Och det är lite värre problem.
Mm.
Ja, för en kunskapslucka, den täpper man till när man behöver.
Mm.
Ja, det tar 10 minuter, som sagt. Man kan googla. Eller man kan öppna den matteboken och ha den parallellt. Jag kanske tar med mig 4:ans mattebok och har den tillsammans med 8:ans eller 9:ans mattebok.
Mm.
Man kan göra både och.
Mm.
Men att få tillbaka sin hemmasittare till skolan, det är mycket värre.
Ja.
Så här måste man ju tänka lite längre.
Mm. Anna, jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig om det här. Men ja, vi börjar...
Ja, tiden.
Tiden. Jag undrar om du har något tips på böcker.
Mm. Ja, men absolut. Några av dem som jag som förälder själv har tyckt verkligen var värdefullt och som också tycker jag är bra på att kombinera, som sagt, olika synsätt, för det är ju sällan enkelt det här med barn. Den ganska så nya boken av Tina Wiman och Bo Heilsko Velvén som heter Barn som bråkar, att hantera känslostarka barn i vardagen. Vet inte om någon mer än jag känner igen sig. Den tycker jag är jättefin och väldigt bra, för att den tar upp konkreta vardagssituationer och hur man kan tänka och så. Och så kan man fundera på, kan jag spegla mig i det här synsättet? kan jag formulera mig på det här sättet. Det finns ett ganska okänt författarpar som heter Faber och Maslisch som har skrivit några böcker som heter till exempel Syskon utan bråk och Talk so your kids will listen and listen so your kids will talk.
Mm.
Som är, kan vara värd att leta upp på bokbörsen eller någonting, därför att de pratar just om hur man kan förhålla sig respektfullt till ett barn.
Mm.
Och det blir jätteviktigt när man har ett barn som är väldigt känsligt mm. och har behov utifrån det. Eller ett barn som är väldigt smart
mm.
och fattar saker som sjuåringar inte brukar fatta.
Mm.
Nej, men då kan vi inte heller behandla barnet och bemöta barnet i resonemang på något annat sätt än som en vuxen. Mm. Vi måste respektera dem och bemöta dem som en vuxen just i resonemangen. Mm. Sen har de ju inte livserfarenheterna och kanske förmågan att fatta beslut och se konsekvenser eller så. Men där tycker jag man får tips om det. Det finns också en ganska ny bok som heter ja, vad heter den? Jag ska hämta den alldeles strax så ska jag titta på exakt vad den heter. Men fick du klippa bort det i alla fall då? Nej, men det finns också böcker som är skrivna av Helena Harrison som är en väldigt humanistisk och mänsklig person som jag tycker kan vara
mm.
läsvärda.
Mm. Bra.
Och självklart också Linda Silvermans bok Särskilt mm. begåvade barn som är tjock och resonerar kring det här med hennes tes är att det är psykologerna som borde äga frågan om de särskilt begåvade eleverna
mm.
istället för pedagogerna, därför att den viktiga grejen med en särskild begåvning, och det tror jag stämmer även för högkänsliga och högkänsligheten, det är att det handlar inte nödvändigtvis om pedagogiken och lärandet. Det måste finnas där.
Mm.
Men den stora grejen är att de här barnen mår inte bra.
Mm.
Och utvecklas inte på ett bra sätt. De mår inte bra i livet om man inte förstår dem.
Mm.
Och bemöter dem på rätt sätt.
Mm.
Så att, ska jag hämta den där andra boken också då?
Ja,
så ska vi se. Bara, för den är rätt ny. Och den är skriven av en kvinna som har jobbat länge med att hjälpa familjer och barn. Active parenting var som en grej, ett koncept på typ 70-80-talet och hon har byggt vidare på det. Hon heter Agneta Stagling Birgersson och har skrivit en bok som heter Frigör barnets potential och din egen.
Mm.
Och den tycker jag också balanserar och ger en balanserad bild av olika saker man behöver.
Mm.
När man växer upp.
Mm. Bra. Tack för de tipsen. En sista fråga till dig. Vem tycker du att jag borde samtala med?
Jag skulle ju varmt rekommendera att försöka få fatt på Tina Wiman.
Mm.
Som har skrivit den här första boken, Barn som bråkar. För att hon har jättemycket insikter kring just kopplingen mellan så här, barnet behöver det här, barnet har en känslighet, man måste ta hänsyn till vissa saker, göra anpassningar, barnet beter sig så här, och det är ju där vi är. Vi mm. är ju i den konkreta verkligheten, hur beter ja. Sig barnet och så. Och sen är det så att det finns en relevant etikett här. Ska vi söka och utreda för någon diagnos eller så? Och hur ska vi tänka hemma, hur ska vi tänka i skolan? Så att hon sitter verkligen på där har man alla de här sakerna korsar och överlappar. Så att mm. det tror jag skulle kunna vara en jätteintressant person att prata med.
Mm. Bra. Tack så mycket Anna för att du ville vara med.
Tack, vad roligt att få prata.